Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hockey game. Hallå, 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 hallå. Hallå där, hallå, hallå, hallå.
Hallå och välkomna till NHL-podcasten. Trots allt.
Trots allt?
Ja, det är Jonathan Ekeliv som ni hörde där i Stockholm och jag i New York. Ska försöka fortsätta med det här fast inte ha någon NHL-säsong längre och ingen hockeysäsong överhuvudtaget någonstans.
Nej.
Men jag frågade ju på Twitter häromdagen om det fanns något intresse och om vi skulle fortsätta, och man får kalla det för ett överväldigande ja från lyssnarkretsen. Ja. Man vill att vi fortsätter babbla på om saker och ting ändå.
Ja, precis.
Så vi bestämde oss väl rätt snabbt för att försöka göra ett, vad sa vi nu, 277 avsnittet.
Ja, 277 blir det nu.
Ja.
Det mest märkliga nästan vi har spelat in, känns det som. Men jag tror det kommer bli bra ändå, för vi har en del att säga. Och nu kan man ju passa på att snacka om lite annat också. Hockeyrelaterat. Ja, vi kommer bli lite nostalgiska i slutet av podden, kan vi förvarna om.
Ja, vi får väl helt enkelt göra så. Det kommer inte finnas något aktuellt att prata om på väldigt länge som inträffar på rinkarna. Men vi ser väl som att alla kan behöva lite förstörelse och avkoppling i dessa tider. Inte minst vi själva.
Nej, precis. Så jag kan bara nämna, apropå nostalgi, så har du fått plocka upp några gamla hörlurar. För det är inte aktuellt att köpa några nya i det här läget.
Nej, jag har tyvärr lite problem med ett uttag på datorn. Så de vanliga lurarna fungerar inte som det verkar nu.
Nej.
Vi får se om det går att lösa framöver. Men tills vidare så är det de här mer ångloksartade lurarna som gäller nu.
Ja.
Ja, man kan konstatera att det har hänt en del. Tänk, det är bara en vecka sedan som vi stod på ett hotellrum i New York hos dig.
Ja.
Och spelade in en otroligt exalterande podd med Foppa.
Precis, vi hade Peter Forsberg med oss en kvart och stod och... Det var ju oerhört speciellt liksom. 276 avsnittet var ju speciellt på ett helt annat sätt.
Ja.
Och sen dessutom hade vi precis sett Mika Zibanejad göra 5 mål i Madison Square Garden. Så att hockeysäsongen nästan pikade då, kändes det som.
Ja.
För oss i alla fall.
Och det är bara en vecka sedan, men det känns som ett annat, som en annan tid. Som ett annat århundrade. Det har hänt så... Alltså hela världen har ju bara vänts upp och ner sedan dess.
Ja, verkligen. Och sista dagarna har ju verkligen... Nu håller hela samhället på att booma igen, höll jag på att säga.
Ja, här är det verkligen så. Jag är ju mer eller mindre själv på tagen karantän här i New York. Man ska inte vara ute, helt enkelt. För att man kan vara smittad utan att ha symptom, säger de. Och det gäller att skydda de äldre och sjuka som redan är sjuka. Annars kan det lätt bli som i Italien, och det vill man inte.
Nej, det vill man verkligen inte. Nu är det till och med nationellt nödläge, har Trump utlyst häromdagen.
Oh.
Så det är på den nivån.
Ja, det är lite chockerande. Alltså, stan här håller ju på att dö. Alltså, restaurang efter restaurang, klassiker, älskade institutioner, de bara slår igen på löpande band. För det finns inga kunder längre.
Ja, vi kommer komma in på det sportsliga snart och hockeyn också. Men jag såg ju bara New York Post, eller om det var New York Post, deras första sida häromdagen. Bara helt svart, och så stod det "The day the sports closed" eller något sånt där.
Ja.
Så en bild på alla stora loggor, MLB, NBA, NHL och sådär.
Ja.
Så det är ju oerhört speciellt. Och jag måste ändå säga att vi har haft lite tur. Vi kom den veckan precis när Mika Zibanejad, vår resegrupp förra veckan, och såg han göra 5 mål på Madison Square Garden. En vecka senare så har det här hänt. Vi skulle inte ens fått resa hem i princip. Och du och jag skulle egentligen, som vi planerade tidigare, åka på roadtrip. Vi kanske då, som vi skämtade lite om i förra veckan, men det hade ju varit aktuellt just nu. Vi hade varit i typ Winnipeg, för vi tänkte köra västra Kanada. Vi hade suttit i karantän i Winnipeg i minus 8 grader, Per Bjurman.
Ja, det är ju prisa gud att det inte det blev val.
Utan hockey.
Ja.
Vad skulle vi ha gjort?
Ja, jag vill inte ens tänka tanken.
Nej. Nej, precis. Så det var tur att den årliga roadtrippen faktiskt blev inställd innan, så att säga.
Ja, det var en föraning vi hade där om att det inte skulle gå att genomföra ändå.
Ja, just det, den klassiska Per Bjurman-magkänslan.
Ja.
Den ska man lita på.
Ja, Men jag får lov att säga att det hade ju börjat spridas oro redan då. Och när vi gick från, vi såg ju en match på Garden den kvällen där, Rangers Devils.
Ja.
Och jag minns att när jag gick därifrån så hade jag en bestämd känsla av att det här är nog sista gången jag ser den här arenan på väldigt länge.
Ja, du kände så redan då alltså? Mm.
Ja, ja jag tyckte att bestämningarna började dra åt det hållet. Först trodde man möjligen att det kanske blir några matcher med utan publik då.
Ja.
Men sen gick det ju fort och när NBA ställde in då förstod man att NHL skulle inte ha någon chans att fortsätta.
Nej, precis. Det var ju bara så. För flera NHL-klubbar delar ju dessutom arena med NBA-lagen.
Ja, precis.
Och skulle de inte ha tagit det... Alltså NBA kom ju på onsdagen, NHL fattade beslutet på torsdagen. Och hade de inte fattat beslutet då hade det liksom automatiskt blivit fattat på fredagen. För då kom ju Trumps presskonferens, den utlyst nationellt nödläge och så vidare. Nu är ju nästan hela, som du säger, USA stängt igen. Så att det var ju oundvikligt där.
Ja, och det hade kommit direkt... Om de bara hade testat några hockeyspelare så hade ju det kommit också att någon var smittad.
Ja, precis. Än så länge när vi spelar in det här på lördagen så har det inte bekräftats något fall. Det enda jag har sett är att en som är med i arenapersonalen i San Jose är smittad. Och det hade vi typ räckt att någon som är liksom connected till NHL är smittad.
Ja, liksom nu med lite facit i hand så var det självklart att inte... Ett självklart beslut tycker jag.
Precis, exakt. Och dessutom, alltså det går inte att spela utan publik heller. Dels har vi sett i SHL hur tråkigt det är. Och dels så är det ju bara en tidsfråga innan någon skulle bli smittad ändå kanske av spelarna. Och vi har ju sett med till exempel mumps-utbrottet när det var påssjuk i NHL för några år sedan. Mm. Hur det kan sprida sig snabbt i hockeymiljöer när man delar vattenflaskor och så vidare. Sitter i samma omklädningsrum och tacklas.
Vilken oskyldig tid det var ändå.
Ja, det var något helt annat får vi säga. Helt annat än vad det här är. En världskris i princip.
Ja, det är ju en situation ingen som lever nu har varit med om.
Nej, verkligen inte. För vi ska ju försöka spekulera lite vad som kan hända och vad NHL ska göra nu. Men det är ju, vi har ju lika dålig koll som alla andra och lika dålig koll som Gary Bettman egentligen. För att det är som du säger, det är ingen som har varit med om det här. Det finns inget riktigt prejudikat, eller det var fel ord, men något att förhålla sig till. Utan man får ju börja på ruta noll och se hur man ska agera.
Verkligen. Så. Känslan är ju... För mig och för, antar jag, de flesta andra är ganska overklig.
Ja.
Det är ju så, surrealistiskt. Jag har ju insett, jag kommer förmodligen inte att träffa någon jag känner på flera månader. Jag kommer att sitta, ingen vill ju ses liksom.
Nej.
Ikväll, vi spelar in det här när det är lördag. Nu på kvällen så är det prat om att vi är rätt många amerikanska kompisar som ska ha fest, fast på Zoom.
Ja.
Alltså, alla ska sitta i sina lägenheter och dricka drinkar och prata över Zoom.
Ja. Det är ju overkligt liksom.
Ja.
Så vill man inte ha det egentligen.
Nej, helst inte, men nu är det så här.
Nu är det precis, nu får man, det är ju bättre än ingenting i alla fall.
Mm.
Jag skulle ha åkt till Norge igår och hälsat på min flickvän och nu stänger Norge gränsen på måndag så att...
Just det gör de.
Det är ju kris för mig också, vet du. Jag ingen NHL har jag kollat på nätterna, du vet. Min vardag är ju vänd upp och ner precis som alla andras.
Ja. Ja, jag beklagar. Och jag jobbar hemma, gör du?
Nej, än så länge så min tjänst är fortfarande kvar på redaktionen, men det är väl bara en tidsfråga innan man sitter hemma. Och jag har fått de verktyg jag behöver för att kunna jobba hemifrån.
Okej.
Okay. Det kan nog ske när som helst.
Ja, och som alla har sagt och som vi har sagt när vi var med i tv-studion där och som är ett faktum att det viktiga här är ju verkligen inte sport. Liksom. Det är ju en låg prioritering i the big picture. Det handlar om att vi ska ta oss igenom det här och att så många som möjligt ska överleva.
Ja, faktiskt. Precis. Det är ju allt det här går ut på. Det är ingen som säger något annat heller, utan det är ju alla spelare, om vi pratar NHL bara, så är ju alla fullständigt med på det här.
Ja. Men vi, som sagt, nu handlar ju det här om NHL, så vi ska ändå prata en del om det. Mm. Och vår ambition är att återkomma då en gång i veckan.
Mm.
Och det blir mer featureartat då, med historia och lite...
Kanske listor och rankingar.
Vi får se vad vi... Ja, precis. Vi kommer att grotta ner oss i olika saker. Så, som sagt, inte för att vi tycker att det är det viktigaste i världen, men för att...
Vi vill ha lite kul också.
Ja, vi kan inte sitta här och bli galna. Liksom.
Nej, vi måste ju fortsätta leva ut våra intressen lite grann, även om det blir på det här sättet nu. Liksom.
Ja.
Så att, nej... Vi kör på. Vi får se om vi kan få in någon gäst någon gång också via Skype.
Ja.
Men vet.
Men just idag då blir det lite fokus på vad som ja, på spekulationerna om vad som kommer hända framöver. Mm. Och sen så har vi en liten specialare på slutet. Mm. Och just nu är det ju så då att spelarna är ju, alla spelarna i alla lag är satta i, beordrade eller uppmanade att sitta i självkarantän ett tag i sina hem.
Ja, precis. De, alla liksom, träningsanläggningen är stängd, arenan är stängd, alla är på hemmaplan som du säger, det är inga lagmöten eller någonting, utan NHL är officiellt på paus totalt sett, så det är som du säger, spelarna, ja, de får träna hemma helt enkelt, de får inte gå på någon gym eller någonting heller, utan, och ska de ha kontakt med någon fysstränare och sånt där, så får det ske via telefon eller Skype eller FaceTime eller någonting, utan allt, de ska vara hemma.
Precis, och det är lika med journalister. Mm. De kan inte träffa oss.
Nej, just det, precis.
De sitter hemma och väntar. Ja, men Gary Bettman och Bill Daly, mm, två ledarna i
NHL.
NHL, ja. De är väl de enda som är på kontoret. De står i ständig kontakt med myndigheter och med det så kallad fluid situation, minst sagt. Ja. Jag såg igår att han sa att Bettman sa att den sista jag säger godnatt till och den första jag säger god morgon till är han, spelarfaxmannen.
Ja, just det. Donald Fee.
Ja, just det. Ja, precis. Ja, precis. Så de vet väl inte riktigt vad de ska ta sig för.
Nej, precis. Det är väl bara... Men det är mycket frågor de har att göra med. Vi kommer väl komma in på det, men liksom, det är ju ekonomi i det här. Och det är liksom, hur ska, om de väl ska sätta igång, hur ska formatet se ut då? Ska de fullfölja grundserien? Ska de sätta igång slutspelet på vilket sätt då? Så det är mycket de har att diskutera. Och framförallt mycket med ägare och med general managers. Och med, ja, men inte minst med ägare. Liksom.
Ja.
Det är otroligt många frågor som ska redas ut.
Till att börja med så har de sagt att de kanske inom någon vecka eller så kan öppna träningsanläggningarna och att spelarna får i små grupper uppehålla sig där. Ja. Jag vet inte, kan man göra det utan att alla blir testade? Liksom? Jag vet inte.
Nej, precis. För det är det som är grejen. Att så ska de sätta igång ligan igen, då är de ju själva medvetna om att då måste det kännas helt tryggt. De kan ju inte vara så att de sätter igång och så, ja, då blir någon spelare smittad och så måste de stänga ner igen. Utan sätta
nej,
igång.
Men nu pratar vi inte om att sätta igång. Så långt har inte kommit än.
Nej, men precis. Men nu överhuvudtaget sätta igång träningar och sådär.
Ja, precis. Och det har inte varit alldeles lätt att få tester här i USA. Nej. Visserligen har ju kändisar och idrottsmän lyckats på ett helt annat sätt än vanliga människor. Vilket är en provokation för många här.
Ja.
Ja, jag tror inte de kan göra ens det. Alltså, öppna träningsanläggningen utan att alla som befinner sig där och de små grupper av spelare som kommer dit är testade negativt.
Ja.
Och det, bara det måste ju vara en enorm logistisk utmaning att få till det.
Ja, verkligen, verkligen. Och det som har kommunicerats till spelarna i första läget här är ju via spelarfacket, det är ju minst 3 veckors uppehåll innan det kanske kan börja hända någonting. Och sen NBA har ju faktiskt tagit 30 dagar som sin utgångspunkt.
Ja, alltså, ja, vi ska vara försiktiga och spekulera för mycket. Vi är inga experter på det här. Vi,
nej.
Inga virologer eller historiker eller någonting. Men jag tycker det låter oerhört överoptimistiskt att tro att vi ska spela några idrott här inom 3 veckor.
Nej.
Eller en månad. Det här kommer ju pågå ett tag, verkar det som. Och snarare, om jag ändå ska spekulera, så låter det väl som liksom planen där med något slags komprimerat slutspel någon gång sent i sommar. För att de vill väldigt gärna dela ut bucklan.
Ja, precis. Det är ju faktiskt så att Bill Daly har varit i kontakt med samtliga klubbar och bett dem boka upp sina arenor i juli.
Ja.
Så att det ska vara möjligt då helt enkelt att spela hockey i dessa arenor i juli så sent som det alltså. Och där kan jag i alla fall slänga in att det finns ett slutdatum som absolut senast NHL-säsongen kan dra in på. Och det är 24 juli. För att då börjar OS.
Ja, om det blir något
OS. Om det blir inte OS. Men om det inte blir något OS, då blir det knappast Stanley Cup-slutspel heller. Skulle jag säga. Och grejen är att NBC är ju rättighetskanalen i USA när det kommer till slutspelet. Inte minst då NHL-säsongen överhuvudtaget då. Och de ska de visa OS. Som de är OS-kanalen också. Så det går inte. Det blir en krock. Så det är omöjligt. Så det är absolut senast, om det blir ett OS då, att de ska kunna ha ett Stanley Cup-slutspel.
Ja, jag vet inte. Jo, att han.
Nej, absolut, men det är de få grejer man kan förhålla sig till i alla fall.
Ja, det har ju bara hänt en gång tidigare att de inte delar ut bucklan under en pågående säsong.
Ja, just det. Mm.
En säsong som redan hade börjat, och det var ju 1919 då.
Ja.
På grund av spanska sjukan, senaste gången vi hade en sån här pandemi.
Ja, precis, exakt. Då hade de ju verkligen, det är ju en helt annan tid. Det var ju liksom inte, det var innan internet kan man säga. Det var lite andra förutsättningar 1919, men då, ja, så det är svårt att jämföra, men då var inte NHL så proaktiva direkt, utan då härjade ju spanska sjukan vilt, och ändå så fortsatte man köra, och det slutade ju med att typ båda lagen, Seattle hade ju ett lag på den tiden, och Montreal, i princip alla spelare insjuknade, och det var en som dog till och med.
Ja.
Så inför sista finalmatchen så kom man fram till att det här går inte, alla är ju sjuka, så då var man tvungen att ställa in.
Ja.
Så den vägen vill man ju verkligen inte komma i närheten av den här gången, och det gör man ju inte heller.
Nej, historien om spanska sjukan är intressant. De hade, som du säger, inga möjligheter att kommunicera på samma sätt som nu.
Nej.
Men det finns en sedelärande historia om vad som hände i St. Louis respektive Philadelphia. För dåvarande sjukvårdsministern fick skicka brev ut till guvernörer och lokala ledare. Och om att stora folksamlingar skulle stoppas och förbjudas. Och i St. Louis så gjorde man det. Det var en borgmästare eller guvernör i Missouri eller vad det var som ställde in parader och sånt. Men i Philadelphia så lyssnade man inte, utan hade en superstor parad. Det kom 200 000 människor till.
Oj.
Och Philadelphia liksom togs ner på knä av hur många som blev smittade och sjuka och dog.
Ja.
Den smittan hade ju den egenheten att det var framförallt män mellan 20 och 40 som dog.
Ja, precis. Som en hockeyspelare till exempel.
Fan, man får lära sig en del som man inte trodde att man skulle lära sig.
Nej, precis. Nu har man full koll på spanska sjukan där i 1918-1920 någonstans. Ja. Lite lärdomar kan man ju dra från det, som du säger i alla fall. Vad som hände om man isolerar jämfört med om man inte gör det.
Ja. Ja, bara liksom försöken, även om det inte blir totalt. Och vi skulle hoppas att det inte blir som i Kina, att de kommer hit och svetsar igen dörrarna för oss.
Nej.
Så bara försöken att dämpa, vad heter det, social distancing som vi pratar om här.
Ja.
Det hjälper lite, säger de, hoppas de. Jag bara återger vad sådana människor säger,
tycker
som kan det. Ja.
Mm. Ja. Ja, men det känns ju lite larvigt i det här läget. Då kan man kanske vänta lite med spekulationer kring vad som skulle hända om de sätter igång säsongen. Men det är ju trots allt så att det diskuteras lite grann. Och som du säger, komprimerat slutspel är ett alternativ, att man antingen kör bäst av 5 matcher om man skulle ha tid med det, eller bäst av 3 matcher, eller till och med som i basketen som är så populärt, som skulle pågått nu, March Madness, att det är en utslagsgivande match bara.
Ja.
Det är...
ja, jag vet inte. Alldeles vad som händer så blir det en helt unik situation.
Ja.
Är ju redan.
Ja.
Man förstår att det är ganska surt för att många, alltså, ta en sån som Mika som vi såg gjorde 5 mål och var på väg mot bästa säsongen någonsin. Det blir ju bara en sån här apostrof kring den.
Ja, precis. Det är jättekonstigt. Men det är, vad ska man göra?
Nej, vad ska man göra?
Ja, precis. Men sen är det mycket annat som påverkas som jag tycker är intressant. Onekligen,
ja, verkligen. På längre sikt.
På längre sikt, ja, precis. Alltså, som verkligen...
Vad som händer med framförallt till att börja med lönetaket.
Ja, precis. För det är ju faktiskt så att nu kan man ju gå in lite mer på detaljer kring lönetaket. Det är ju matematik och förutspåelse och så här, som man tycker är lite jobbigt att spekulera i mitt under säsongen. Men nu måste man ändå göra det. För grejen är ju med lönetaket att den baseras ju på omsättningen, inkomsterna och så vidare som NHL.
Intäkterna.
Intäkterna under en NHL-säsong som är hockeyrelaterade. Det heter ju hockey-related revenue.
Ja.
Och den förutspådes ju nå 5 miljarder dollar den här säsongen, vilket ju skulle ha gjort att lönetaket hade höjts. Jag menar, när vi undrar om inte vi nämnde det kanske i förra podden, att det pratas om 84 till uppemot 88 miljoner i lönetak nästa säsong. En rejäl höjning från dagens 81,5. Men det var ju, då hade man ju inte det här i tanken att det skulle behöva ställa in säsongen. Så då utgick man ifrån att säsongen skulle fullföljas som vanligt och slutspel och så vidare, och alla intäkter skulle strömma vidare. Men nu kommer det ju bli en rejäl hit businessmässigt för ligan.
Ja, alltså det är ju stor risk att lönetaket sänks.
Ja, precis. Nu blir det ju så istället.
Och då hamnar ju många i väldiga problem.
Precis, det är ju många lag som knappt håller sig under lönetaket nu och som har planerat inför nästa säsong att lönetaket ska höjas och utgått i sina handlingar redan nu från det, så som man har skrivit kontrakt och så vidare. Så att ja, det kan ju bli en jättejobbig situation för många lag. För mitt Tampa till exempel, fullständig katastrof.
Ja, det är nästan så de får lov att komma fram om någon liksom nödsituation där också och lösa det på som alla andra kommer att få göra. Liksom.
Ja, precis. Man kan inte bara utgå från normala regler nu, utan nu måste man ha lite dispenser och lite vad ska man säga, att man möter på mitten.
Ja, det kommer bli en smäll för alla ekonomiskt, utom Netflix och de som säger toalettpapper.
Ja, det är sant. Ja, just det. Netflix har inga problem just nu.
Nej, det får man väl ändå utgå från att de kompromissar sig fram till någonting.
Precis, och det ska jag nämna också en sån grej som escrow, som vi ändå måste komma in på lite nu, hur det funkar. För grejen är ju att, som jag sa, det här med 5 miljarder dollar som ligan drar in, så är det ju så att i avtalet så är det sagt att spelarna ska ha 50% av kakan, ägarna resterande 50%. Men då finns det ju skrivna avtal med spelarna, kontrakt och så vidare, så de förväntar sig att de ska få de pengarna de har i sina kontrakt. Men om det överstiger den totala kontraktssumman som alla spelarna har i sina kontrakt, överstiger 50%, vilket det kommer göra nu med tanke på att ligan kommer dra in mycket mindre pengar än vad de skulle ha gjort. Det kanske blir, nu bara slår jag till med en summa, men vi säger att de tjänar 57% spelarna får det av totala lönekakan. De måste ju mycket pengar tillbaks till ägarna som spelarna helt enkelt får avsäga sig. Och det är det som är escrow, det är ju ett utjämningssystem. Att spelarna ger tillbaka en viss del av lönen. Och det gillar de inte alls. Det är ju en stor del till att det blir lockouter och så vidare. Och att det blir, kanske kan bli det eventuellt nästa gång avtalet löper ut. Men så kommer det bli. Spelarna kommer, det kommer kosta för spelarna här också, ekonomiskt.
Ja, det har ju definitivt ökat risken att det blir konflikt igen. Bisarrt nog.
Precis. Så att, precis. Och däremot så kan vi säga att spelarna får lön resten av den här säsongen i alla fall, oavsett om den kommer igång eller inte. Och det är bara grundserien som räknas, så det är fram till april.
Mm. Ja, och så finns det en lista med good guys och bad guys som har kommit ut om vilka ägare som betalar även personalen i arenorna.
Ja.
Utebliven lön nu. Och de som hamnar på dåliga listan hamnar i väldigt dåliga dagar, som Dolan här i New York och några till som inte har gett några besked om hur de tänker göra.
Nej, jag menar Buffalo som har så mycket skit den här säsongen, bortrull general manager inte minst, men även ägarna av massa olika anledningar. Ja, de har ju gått ut och sagt att nej.
Jo, men nu kom det faktiskt besked om att de Pegula betalar.
Ja, precis. Men då har han ju pressats helt enkelt. Han kunde inte stå emot. Men han ville ju inte det från början. Han gick ju först ut och sa att nej, spelar vi inga matcher, då står det liksom i deras avtal att det är inte arenapersonalen, att de är ju beroende av matcher, så då tänker inte jag betala någonting. Men nu har han vänt då helt enkelt. Samma sak i Winnipeg. Ja. Har ju varit samma problematik, att de har gått ut och sagt att de inte ska betala någonting.
Ja.
Men annars, det finns ju bra exempel, till exempel Sergej Bobrovsky i Florida. Han har ju själv gått ut och sagt att han ska donera 100 000 dollar till arenapersonal.
Ja.
Och resten av laget ska donera 100 000 till. Så 200 000 sammanlagt från spelarna, varav hälften från Sergej Bobrovsky, som visserligen har gått om pengar. Han har skrev på ett kontrakt för 70 miljoner dollar här om året, så att han har ju, så han klarar sig ändå.
Ja, men det är väldigt fint.
Ja, det är en fin gest i alla fall att bry sig om arenapersonalen, som ju verkligen drabbas ekonomiskt nu och inte får någon lön alls.
Nej, det kommer att vara väldigt hårda bud för många. Ja, nu kom det besked här om att USA extends a travel ban to include UK och Irland.
Ja, just det. De var ju extämt först.
Det går inte ens att komma, går inte komma till Sverige härifrån.
Nej, du är fast.
Ja, så, rub it in.
Schyssta med er och fortsätta bara trycka på. Men jag är ju å andra sidan lite glad att jag alltså åkte hem några dagar innan det här kom.
Ja.
Jag hade kunnat sitta fast där. Då hade det dragits med mig, utan hockey, vet du.
Ja, då hade jag verkligen blivit tokig.
Ja, då hade du blivit tokig, det tror jag faktiskt. Ja, men sen kan vi nämna bara en sån grej som draften till exempel. Alltså, ja. Draftordningen, ska det bli någon draft? Ja, det blir det väl. Men då får de väl utgå från hur tabellen ser ut just nu. Ska de ha, de kan inte ha någon publik förmodligen kanske, beroende på vad som händer. Så det kanske blir en draft, online-draft typ.
Ja, det blir det nog.
Ja, och liksom, de kan inte scouta spelare mer den här säsongen. Den är ju, nej. Jag menar, allt är ju nedstängt, alla juniorligor och så vidare. Det blir inget U18-VM, vilket ju brukar vara ganska viktigt för draften. Ja. Så att, ja, allt påverkas ju i hockeykedjan.
Verkligen. Ja, och därför är det så svårt att spekulera vad som ska hända, för vi vet ingenting.
Nej, precis. Man skulle ju kunna sitta här och spekulera och gissa hur man skulle vilja ha slutspelet om det väl kommer igång. Men det känns så hypotetiskt. Vi har ingen aning om hur långt det här uppehållet blir. Det kanske pågår till nästa säsong. Det kan vi säga i alla fall. Att ligan vill verkligen inte, det tycker jag är värt att poängtera, att ligan väldigt, väldigt gärna vill spela 82 matcher nästa säsong i alla fall.
Ja,
för att få ordning,
det förstår jag.
Ja, för att få ordning på liksom revenue igen.
Jo, Jonathan, jag förstår det. Men det kan ju vara så att världsekonomin har kollapsat. Att det inte finns några hockeylag längre.
Ja, då kan man inte bara tänka på lönetaket 2021, så att säga. Då måste man dra in lite andra parametrar.
Det kanske var, man måste börja om från början. Liksom.
Ja. Det här är en otroligt komplicerad situation, men ja. Nej, vi kör väl på.
Ja.
Och snackar på ändå.
Ja, vi podden fortsätter.
Ja, den fortsätter. Men jag
är ofarlig, vi ses ju inte.
Nej, precis. Vi sitter ju här i Varsin. Jag sitter hemma i Örby och du sitter uppe på 48 våningen nästan.
Ja.
Det är där vi hänger.
Precis.
Ja. Ja, men har ni mer att tillägga om det här tills vidare? Eller ska vi återkomma nästa vecka om det? Och komma in på vår lilla, ja, väldigt icke-coroniga special.
Ja, jag tror att vi lämnar det här nu och får något annat att tänka på en stund. Ja. Och vi sa bara det när det här blev aktuellt igen, att ni vill ha en podd, att vi får tänka ut några grejer. Och då kom vi fram till att vi ska ta ut de bästa All-Star-lagen per nation genom tiderna.
Ja.
För de stora hockeynationerna. Och det gäller spelare då som har spelat i NHL.
Ja, precis. Exakt. Så,
och vi, av någon anledning, jag vet inte varför, vi sa bara, vi börjar med Ryssland.
Ja, precis. Båda bara kom fram till det utan någon som helst diskussion. Och så kom fram till att, ja, vilka ska vi börja med? Det blev ju bara Ryssland.
Ja.
Men det finns ju en hel del att välja från då. De ska alltså ha spelat i NHL, men vilken era som helst. Så att det finns ju väldigt många speciella spelare att välja bland här. Det känns skönt att börja med Ryssland.
Ja, det allra mest speciella med Ryssland är att de skulle, om det inte räknades bara NHL, så skulle de flesta i All-Star-laget inte ha varit här.
Ja, det är ju visserligen sant. Alltså. Om man skulle räkna 60, 70, 80-tal liksom.
Ja, Shalamov och Mikhailov och Petrov och sådana.
Tretjak skulle varit rätt given i kassen, tror jag.
Ja, ja, men du har fått uppgiften att ta ut ett lag och jag ska kommentera det.
Ja, precis. Och jag har ju koll på dagens NHL-spelare och hela 2000-talet. Men sen förstår jag själv att förtroendet bland er äldre lyssnare när jag ska sitta och döma 80-90-tal här kanske inte är det högsta. Jag har inte så jättestarka minnen från säsongen 89-90 och sådär. Men jag har ändå satt ihop ett lag som utifrån vad jag tycker är det bästa all-time ryska NHL-laget genom tiden.
Ja, det är... It's something.
Ja, det är det verkligen alltså. Det är ett superlag där. Men då, man börjar väl bakifrån då och tar keeprar.
Det gör man.
Det gör man.
Och som du precis sa så kan vi ju säga att Tkachuk hade varit rätt given första målvakt här. Men han spelade aldrig ännu.
Nej, precis. Att då går det inte att ta ut han helt enkelt. Innan jag börjar så vill jag bara nämna att vi har fått lite förslag på Twitter och mail och så här. Det uppskattar vi verkligen och vissa av dem har vi fastnat för. Så att man får gärna fortsätta komma med förslag vad vi ska prata om framöver. Så kanske vi snappar upp lite här och där, för vi kommer ju behöva hitta på lite grejer närmsta tiden för att snacka om. Så det är bara kul med förslag.
Yes.
Men målvaktssidan i ryska all-time-laget, då är frågan vem man ska sätta som första keeper. Det finns några alternativ här. Och som Tampa-fan så har jag några riktigt bra alternativ. Och jag tar en Tampa-keeper, men det blir inte Vasilevski, utan första keeper i ryska all-time-laget blir Nikolaj
Havibulin.
Ja.
Ja.
The Bulin Wall.
Precis. Ja, de har inte haft jättemånga supermålvakter precis i NHL-historien.
Nej, det är ju först nu som det har kommit en rysk målvaktsboom, när det bara kryllar. Vi har Storken där in till nära dig i New York, och vi har Georgiev som håller på att konkurrera ut Henke, och vi har Samsonov som har kommit fram i Washington, och vi har ju Vasilevski i Tampa som fortfarande är ung.
Ja.
Men tidigare har varit ganska tunt. Men jag tycker fortfarande Xavi Bolin, han är fortfarande den enda ryska startern som har vunnit Stanley Cup.
Ja.
Och han har spelat flest matcher genom tiden bland ryska NHL-målvakter också. Så därför tycker jag att det är ganska givet ändå att sätta han som nummer ett. Och nummer två, då har jag en målvakt som du inte gillar just nu. Men du kanske gillar honom lite mer bara för hans donationer i alla fall. Hans fina gest till Florida Arena-personalen. Bobrovski,
ja. Jo, jag gillar honom. Han var ett problem i mitt fantasy-ligan är död också. Det har jag inte tänkt på.
Precis, så som vi har varit engagerade i fantasy nu. Vet du har närmast hotat Andreas Ek vissa gånger.
Nej, nu får vi ta och ge oss.
Nej, nu får vi ta oss. Men vi har tagit den seriöst i alla fall. Men nu den tar ju tvärstopp också. Och det förstår vi också att det hamnar ganska långt ner i världshierarkin. Vår fantasy-liga, men så är det. Men Bobrovski har trots allt vunnit dubbla Vesna Trophies i sin karriär. Så att det är klart han ska vara med här.
Ja, det ska han nog. Den som har spelat flest matcher av ryska målvakter är ju faktiskt Nabokov.
Har han fler än Xavi Bolin?
Ja, matcher tror jag. Ja. Eller kanske, jo, jag tror det.
Jag tror det är jämnt, men det är möjligt. Jag övervägde verkligen Nabokov. Man skulle kunna ha honom som tredje alternativ här. Han var ju trots allt keepen för San Jose under hela 2000-talet, nästan fram till för några år sedan bara. eller nu har det gått ett tag sedan, men han var ju en institution nästan i San Jose-kassen.
Ja.
Men nej, jag tar en annan Vesna Trophy-vinnande rysk målvakt, och det är ett riktigt homer-pick, men Andrei Vasilevskiy kommer med bland tre keeprar här.
Ja, jag skulle nog ha valt, nej, jag tycker Vasilevskiy har spelat för kort tid.
Mm. Han har bäst räddningsprocent av alla ryska målvakter ja, som stått mer än en säsong.
Ja, men det är inte så, han har bara stått, vad är det, tre säsonger?
Ja, tre, fyra, ja det är han, jag tror han är uppe i fem säsonger faktiskt.
Men, ja, som första keeper. Ja,
precis, det är ju värt att nämna. Man kunde ha nämnt Nabokov, som du säger. Varlamov har ju trots allt varit uppe för nominering till Vesina åtminstone en gång. Och Bryskalov var ju underhållande och väldigt bra ett par år i alla fall.
Ja.
Men annars tror jag inte jag har någon mer att slänga fram.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi tar backsidan.
Yes.
Mm. Alltså här måste man säga, det är ganska stor skillnad ändå på ryska backsidan och ryska forwardsidan.
Det är det.
Det är verkligen stor skillnad, och så har det alltid varit.
Ja.
Men jag har med en rysk back från dagens aktiva NHL-spelare.
Ja, men inte i första back.
Men inte i första backpar. Nej, han är längst ner i som sjätte back. Men jag har ju naturligtvis tagit ut backpar här också. Så att det blir Sergej Gonchar och Sergej Zubov i första backpar.
Ja, alltså jag förstår varför. Men jag skulle säga, även om det var ju i slutet av sin karriär och inte när han var som bäst. Men Fetisov var ju, spelade ju ändå över 500 matcher i NHL. Om man ser till hela hans karriär så är han ju den bästa back som... Ryssland någonsin har fått fram.
Ja, precis. Jag visste, det här visste jag att jag skulle få. Jag var ju inte riktigt med på Fetisovs tid, så att jag visste att jag skulle råka ut för det här. Och visst, han kom ju först som 32-åring till NHL. Ja. Han var ju väldigt bra första åren i New Jersey.
Ja, men det beror på hur man ska räkna det. Liksom.
Mm, precis, så att han hade egentligen bara några riktiga toppsäsonger i NHL. Och sen var han faktiskt med och vann dubbla Stanley Cup med Detroit också. Men då hade han mer begränsad roll. Han var ju, som du säger, lite till åren när han kom. Men som du säger, totalt sett så är han en av de bästa backarna som någonsin har snörat på sig ett par skridskor. Men jag har med honom i laget i alla fall. Han är andra backpar. Det är Fetisov ihop med Vladimir, The Vladinator Konstantinov.
Ja, just det. Mm. Som ju tyvärr fick sin karriär förstörd.
Ja, precis. Det var ju han och Fetisov som satt i den där limousinen, eller bilen. Det var en limousin, va? Efter Stanley Cup-finalen 97 som de vann. Bara någon vecka senare så krockade de ju en bilolycka, och framförallt var det Konstantino som råkade illa ut och blev förlamad.
Ja. Ja, nu när jag ser det här så är det ju faktiskt så att Kasatonov också spelar NHL, men han var ju så dålig när han kom hit så det går inte att räkna. Eller så dålig. Men han var långt under sin... Om argumenten gäller Fetisovs tidigare karriär så ska vi kanske göra det med Kasatonov också. Jag vet inte.
Ja, men jag räknar det de har presterat i NHL.
Ja.
Men Fetisov kommer trots allt, han kommer med i alla fall. Och Konstantinov, men han blev faktiskt nominerad till Norris Trophy den säsongen. Han var tvåa bakom Brian Leach.
Ja.
Jag tror han hade plus, nu kan man säga vad han vill om plus minus, men han hade plus 60. Plus 60 plus minus, det är det ingen som har haft över 60 sedan 90-talet och framåt. Så det var ju en brutal siffra faktiskt. Och han var ju känd, han kallades ju för liksom att den enda ryssen som verkligen slog tillbaka mot kanadensarna och amerikanerna.
Ja.
Hans eget motto var att min uppgift på isen är inte göra mål, men det är ju att få motståndarna att glömma bort att de ska göra mål. De ska koncentrera sig på mig. De ska bli arga och sura på mig. Så som jag håller på att behandla dem. Så att han var ju en stenhård back och väldigt bra. Han var ju verkligen sin peak då, den säsongen som de vann Stanley Cup. Och så fick han komma ut på isen i rullstol då året efter när Detroit verkligen spelade för hans skull. Och gick av han två år i rad. Och sen tredje back bara då. Då har jag satt en Montreal-ikon, Andrei Markov. Nästan 1000 matcher i Montreal. 10 matcher ifrån, 990. Ihop med Ivan Provorov. Din New York Dolls-spelare.
Ja, han var det bra. Men jag trodde att du skulle säga Sergachev för att få in en till Tampa-spel.
Ja, just det. Man kan precis. När jag hade två Tampa-målvakter så kan man ju tycka att jag borde petat in Sergachev också. Men nej, det blev Provorov som jag faktiskt... Det är kanske ett litet svaghetstecken att han kommer med i ett all-time-lag med tanke på att han bara har gjort några säsonger i NHL hittills. Men jag är lite färgad av hans säsong i år. Han har varit otroligt bra. Spelar ju... En av de spelare som får mest istid i hela NHL den här säsongen. Enormt förtroende från Vigneault. Har en stor del att Flyers har gått så bra.
Ja.
Och han är ju poängstark och han är väldigt bra defensivt. Vi har ju pratat om hans skridskoåkning, att han är född baklänges, höll vi på att säga. Att han är så duktig på att åka baklänges. Översteg baklänges så att det känns som att det är hans naturliga steg. Så, ja. Ja, men sen får man väl lämna lite om första backpar som vi bara svepte förbi det med Gonchar och Zubov. Alltså Gonchar är den som har spelat flest matcher och gjort flest poäng av samtliga ryska NHL-backar genom tiden.
Ja, de två är ju på något vis de är ju de två stora liksom.
Ja, med NHL-måttmätt bland ryssar. Ja. Ja. Zubov kom in i Hall of Fame här nu 2019. Borde ju kanske vunnit några Norris Trophy under sin karriär, men problemet var att han är född 1970, precis som Niklas Lidström, så det var helt omöjligt för han att vinna någon Norris. Det gick ju inte, så han kallade sig lite för en poor man's Niklas Lidström, för att han var liknande spelare, men han var lite sämre. Men han var ändå väldigt pålitlig och viktig för Dallas, och som ju vann en Stanley Cup 99 också. Så att, ja, han är med. Gonchar kommer jag komma in på lite till när jag pratar om forwards faktiskt.
Men det finns ju fler att nämna. Malakov var stor.
Ja. Han hade kunnat komma med.
Ja.
Kasparaitis, men han är ju faktiskt född i Litauen trots att han spelar för Ryssland. Så.
Ja, precis.
Chitnik också, han är född i Ukraina. Alexej Chitnik.
Ja, men det var ju Sovjet på den tiden, nästan.
Av dagens spelare så tycker jag att en liten minifavorit för mig, som det är faktiskt Orlov. Men han platsar inte i all-time ryska laget. Men jag gillar honom.
Ja.
Det går inte.
Det går inte.
Då hade du underkänt trovärdigheten fullständigt om jag hade tagit ut honom.
Ja. Men som du ser, det är lite annan kaliber på de offensiva formationerna.
Ja, det här utmanar ju definitivt till Kanadas lag. Det här är ju fruktansvärd kvalitet. Men som du säger, skulle man fått inkludera alla ryssar genom alla tider och bortsett från NHL, då skulle de ju vara bäst.
Ja.
Tror jag nog. Men det här är inget dåligt lag heller, med bara NHL-spelare. Och jag har tagit ut kedjorna lite grann utifrån eror, i alla fall vissa kedjor i alla fall, har jag pumpat upp bästa möjliga från respektive era.
Oj då.
Ja, inte riktigt så, men lite åt det hållet i alla fall. Så att första kedjan, nu blir Alexander Ovechkin, Jevgeni Malkin och... Jag har så mycket centra så jag fick peta ut den på en kant, vilket känns lite ovärdigt. Men jag har satt Pavel Datsyuk.
Ja.
Ovechkin, Malkin, Datsyuk.
Hygglig kedja.
Den duger.
Ja,
Tinas kanske bästa målskytt. En Jevgeni Malkin, ett godståg i mitten. Och så Datsyuk som är kanske världens bästa tvåvägsforward genom Tina.
Och en artist.
En artist, den största artisten liksom. En artist utan dess like. Så fortfarande spelar. Det var ju lite snack om att han skulle återvända till NHL inför den här säsongen. Men han harvar på, 41 år gammal i KHL än så länge.
Ja, de har också lagt ner.
Jag vet faktiskt inte om de har lagt ner. Det borde man ju ha koll på. Men ryska fotbollsligan fortsätter ju att spela.
Jaha.
Så jag vet inte. Men jag tror KHL har lagt ner. Men det måste jag säga att det vet jag inte. Nej. Andra kedjan. Då tar jag en lina som faktiskt lirade ihop i Stockholm. Hockey-VM 89. Jag tror de gjorde 38 poäng på 7-8 matcher ihop i JVM samma år. Det här är ingen dålig kedja. Alexander Mogilny, Sergej Fedorov, Pavel Bure.
Nej, den är rätt okej.
Den är väl hyfsad. Den är hyfsad. Och här kan man bara stanna upp och säga bara att Mogilny var ju den stora pionjären. Det var ju han som var först ut. Han som deserterade Sovjet.
Ja, precis. Och
i Stockholm faktiskt. I samband med hockey-VM där så stack han ju. Flydde, kan man väl ändå säga, till USA. Och fick ju, alltså, blev ju extremt impopulär naturligtvis i Sovjet. För att han gjorde det. Men han valde friheten som han själv sa. Och därefter så hakade de ju på Fetisov och gänget och Makarov och Krutov och så vidare. Men det var ju, Mogilny var ju pionjären och det var han som fick lite grann bära huvudet i hemlandet också. Han spelade ju knappt mer i landslaget efter det. Jag tror han spelade World Cup 96, men annars så ville de inte ens ta ut han. Och han vågade väl inte komma hem heller. Liksom.
Nej.
Så att, ja. Och Fedorov var ju fantastisk. Jag menar, han kan ju konkurrera med Bergeron och Datsyuk kommer vara den bästa tvåvägsforwarden genom tiderna. Har ju själv två Selke Trophies. Tre Stanley-titlar.
Det är så stora namn som man hittar liksom inte riktigt orden.
Nej, precis. Det är liksom svårt att bara sammanfatta dem på 30 sekunder var. Utan man, det säger sig nästan självt. Men ja, Paul Bure, 60 mål två år i rad där i början av 90-talet.
När man har bränt stora ord på Josh Anderson och plötsligt ska prata Paul Bure.
Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Ja, det är lite skillnad än vad vi brukar nörda ner oss kring i normala poddar. Där vi pratar 10 minuter om John Marino.
Precis.
Ja. Bure har ni koll på. Kanske också en artist verkligen. Får man verkligen säga. Och sen tredje kedjan då. Här har jag slängt ihop ungefär samma generation skulle jag vilja säga. En lite yngre och det hann jag ta på vänsterkanten. Ilja Kovalchuk. Måste ändå med. Alltså har svärtat ner sitt rykte lite på slutet av karriären. Men har ju ändå en strålande NHL-karriär. Han hade ju 6 år i rad med över 40 mål. Han har ett gäng 50-målssäsonger också. Det blir Kovalchuk. Jag är lite tveksam till min center här i tredje kedjan. Men jag tar ändå med Alexei Yashin.
Ja, nej. Du kan ju inte ta Yashin för Larionov.
Ja, men han kommer sen, vet du. Och sen så har jag satt Kovalev, Alex Kovalev.
Ja, han vill jag med, det kan jag snacka om artist.
Ja, där snackar vi artist och extremt populär var han än var liksom. Det var ju en rolig spelare verkligen, på många sätt. Och så tar jag bara fjärde kedjan då innan vi kan diskutera mer. Det här har jag två stycken nutida spelare och Igor Larionov som center som får liksom hålla koll på de här två vidundren vid sidan om. Mm-hmm. Jag tycker Larionov skulle ändå passa som fjärde center med tanke på hur smart han var i det här superlaget. Så att det blir Panarin till vänster och så blir det Kutcherov till höger.
Ja, de är svåra att argumentera mot, men jag vill ju ha med Makarov också.
Ja, alltså han vann ju ändå Calder Trophy när han kom som 31-åring.
Ja, det är rätt stort.
Ja, det var ju därefter de ändrade regeln så att man inte fick vara så gammal om man är rookie. Liksom.
Ja, men... och ändå var han ju ännu, han var ju också i landslaget, han gjorde sina allra största saker.
Ja, precis. Ni som var med på den tiden, jag förstår att det skär i hjärtat att jag inte tar ut Sergej Makarov. Liksom. Det är ju, han skrev upp i första serien för många av er.
Ja, precis.
Nej, den enda KLM-killen jag har inte Krutov heller, men han var ju inget att ha i NHL. Det var ju förstått.
Nej, det går inte.
Det går inte, men Larionov måste ändå med. Och Makarov kanske skulle med. Alltså, det finns ju fler man kan nämna. Alltså, Slava Kozlov, 1000 matcher. Chavnov, Kamensky. En personlig favorit som inte kommer med, men som jag nästan ville peta med på något sätt ändå, är en av NHLs snabbaste spelare genom tiderna. Maxim Afinogenov.
Ja, honom var det underbart att titta på.
Ja, precis. Buffalo faktiskt hade ett bra lag.
Ja.
Hasek eran där med Drury och Briere och så vidare. Sen finns det ju några i dagens NHL som inte är så pjåkiga heller, men som ändå inte riktigt nära att komma med ett all-time-lag. Inte alls nära faktiskt. Tarasenko, Kuznetsov, Radulov.
Ja,
jag tycker faktiskt Kutcherov och Panarin är så bra så jag kan inte peta dem. Alltså. För mig, det som jag har upplevt så är de ju så bra så att de måste med.
Ja.
Sen förstår jag att det skär i hjärtat att jag tar ut Kutcherov och inte Makarov. Alltså, ursäkta, jag ber om ursäkt här innan jag får hat-mail.
Ja, men du får bakläxa mig. Jag tar ut Makarov istället för Kutch.
Ja, men du vill ha med Panarin? Vem tar det, Panarin eller Kutch?
Ja, det spelar ingen roll. Någon av dem ska bort.
Någon av dem ska bort, ja. Jag kan köpa det, Men en grej, det finns ju mycket man kan prata om här, men en så här anekdot som är värd att ta upp igen tycker jag. Eller jag har två stycken faktiskt, på två spelare. Du kanske har någon också, men Malkin, när vi ändå pratade om hur Mogilny liksom kuppade ut sig från Sovjetunionen, så var det ju nästan lite liknande. Så sent som 2006 när Malkin skulle fly från Ryssland. Han fick ju absolut, det var ju en stor prestigefråga att hålla kvar honom i rysk hockey då. Och man ville verkligen inte att han skulle lämna, och det var liksom utpressning i princip för att han skulle stanna. Men han ville verkligen till Pittsburgh. Så att när de hade någon landskamp, jag tror det bara var någon träningslandskamp inför VM, så var ryska landslaget landa på Helsingfors flygplats. Vad hände då? Ja, då står det några liksom Secret Service, höll jag på att säga. Det står några agent, jag vet inte, det var några amerikaner i alla fall som stod och tog emot, eller några finländare och svenskar tror jag var inblandade till och med, som tog emot Malkin när resten stod och väntade på sina väskor vid bagagebanden. Så kuppade de till sig Malkin, körde vägen, så var han ju i karantän, höll jag på att säga. Nej, men han var ju...
Inget bra ord just nu.
Ett dåligt ord. Nej, men körde vägen till någon hemlig ort i Helsingfors Han var ju, gick ju under jorden under 5 dagar och det var massa skriverier faktiskt på den tiden om supertalangen spårlöst försvunnen, skrev i Aftonbladet.
Ja.
Och sen, ja, någon vecka senare i alla fall, så dök han först upp i Los Angeles och till slut upp i Pittsburgh och hade lyckats ta sig bort från Ryssland och skriva på för Pittsburgh. Och fick bo faktiskt första året hos Sergej Gonchar. Det var därför jag skulle komma tillbaka till honom.
Ja.
Så kan det gå. Så sent som för 14-15 år sedan bara.
Om Fetisov, eller Fetisov som man ska säga, så var han min kompis Rickard Persson.
Just det.
Han var ju då draftad av Devils.
Mm.
Och när han hade vunnit SM-guld med Malmö, jag tror det var 94.
Ja, just det, när superlaget.
Nej, det var 95. För att,
95 var HV.
Ja, han åkte över i alla fall.
Ja.
När ett år när Devils vann Stanley Cup, och de vann väl sitt första.
Ja, det var ju 95. Ja.
Ja, han var med i bakgrunden då. Och han berättade för hans, Rickards stora idol var ju Fetisov.
Ja, just det.
Han kallas till och med för Slava.
Ja, just det. Ja.
Slava Persson.
Ja.
Ja, men han kom till New Jersey och skulle vara liksom så här, som kom över när säsongen är slut i Sverige.
Ja.
Och så berättade han första träningen, så var, då var ju Fetisov där.
Ja, det är stort.
Och han var ute på träning med honom. Han sa att det var största ögonblicket i livet. Och han, det var han och Fetisov kvar på isen efter träningen som åkte och slog passningar till honom.
Ja. Det var det skakiga handleden.
Ja, det är som, jag vet inte vad man ska jämföra med. Men
det som
grej.
Jag skulle stå i hissen med Steven Stamkos.
Ja, det har du ju gjort.
Ja, nästan.
Samma bord. Samma bord på gamla Champions i Tampa.
Ja, med Steve Eisman.
Mm. Ja, vem sa du nu då?
Ja, Stamkos.
Ja, Stamkos, ja, just
det. Stamkos är en nivå till, måste jag säga.
Mm. Är det?
Ja, det skulle jag ändå säga. Nu när Eisman har lämnat.
Ja.
Mm. Ja. Ja, men en rolig detalj som jag inte tror Wikegård är så nöjd med att man nämner fortfarande, det är ju att han tackade nej till Pavel Datsyuk i Malmö en gång i tiden. Datsyuk var ju, han kom ju över först som 23-åring, han gick ju så här i sjätte rundan, han var ju så här Håkan Andersson valsent i draften, precis som Henke Zetterberg till exempel.
Ja.
Så att han är som någon slags mellansteg innan Detroit, så skulle man ju, som jag förstår, så bjöds han ut till Malmö och spelade något år. Men nej, det tyckte inte Wikegård var tillräckligt intressant, så att nej, tack till Pavel Datsyuk. Du får spela kvar i Ryssland. Ja, det blev en bra karriär till slut ändå.
Ja.
Får man säga. Den gamla schackspelaren Pavel Datsyuk. Supergrym i schack.
Mm. Det känns helt givet att...
Ja, det fattar man. Det behöver man inte ens nämna. Jag ska liksom, är det någon hockeyspelare som är bra på schack, så är det Pavel Datsyuk.
Ja.
Så är det bara.
Ja, men hörde du, ja. Ekan.
Mm.
Ja, det gjorde vi väl bra. För att vara mitt i undantagstillstånd.
Ja, precis. Mitt i undantagstillstången, National Emergency som du har där borta, som vi kanske har här också snart. Så kändes det kul att få snacka lite Sergej Makarov och Nikita Kucherov.
Ja.
Måste jag säga. Mm. Så, ja, vi får se vad det blir nästa vecka då. Vad vi snackar om då, men då kanske vi tar ett nytt land.
Ja, då tar vi Finland, förstår du.
Är det Finland nästa vecka?
Ja.
Okej, då får ni spetsa öronen på Finland då.
Ja.
Komma med förslag kan ni göra om ni vill också.
Ja, Jarko kan till exempel peppra oss.
Ja, precis. Och ni kan komma med förslag på annat ni vill att vi ska diskutera.
Ja, så verkligen.
Ja, det uppmanar vi till.
Ja, vi försöker hålla ångan, modet uppe här. Ja. Det blir utmanande veckor och månader, men vi kämpar på. Tillsammans så fixar vi det här.
Ja, det gör vi faktiskt. Så att, och det här var kul tycker jag. Så att, jag ser fram emot nästa vecka.
Jag med.
Ja, så på återhörande till dess allihopa.
Ja.
Vi säger hej.
Hej, hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Louis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so much blood. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym. för nu är det plats. One, two, times, speed, so much love. One, two, times, speed, so much love. One, two, times, speed, so much love. Hallå, hallå, hallå. Utroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.